Kina den 26 september 1993.
Det var en sorgens dag för många i Peking i torsdags då det blev klart att sommar-OS år 2000 går till Sydney i Australien. Men långt allvarligare än så för Kina är en rapport från landets egen vetenskapsakademi. En mycket skarp varning med enorma dimensioner. Det väldiga Kina riskerar samma sönderfall som Jugoslavien.
Kina tar täten. Stora framgångar på idrottsarenorna. Kvinnliga löpare slår världsrekorden med breda marginaler inför en häpen omvärld. På sistone har världens ögon riktats mot Peking som satsade stort för att bli värd för OS-spelen år 2000. Men OS-kommitténs beslut blev en missräkning för Kina. Den kinesiska regimens propagandagester, som att släppa enstaka dissidenter, hjälpte inte. Några dagar tidigare hade landets mest namnkunnige dissident, Wei Jinsheng, släppts. Ett halvår innan hans 15-åriga fängelsestraff löpt ut. Men det finns så många kvar i den kinesiska gulagen. Ingen vet säkert, men man räknar med 500 000 politiska fångar i läger och fängelser runt om i Kina. Den kinesiska regimen kritiseras hårt för brott mot de mänskliga rättigheterna. Och det har kommit fram att lägerfångar producerar varor på export till väst och därmed bidrar till det ekonomiska undret i Kina. Kina tar täten. Världens snabbast växande ekonomi med en ökning på nästan 13% förra året och med en beräknad tillväxt på 10% i år lämnar man alla medtävlare bakom sig. Internationella valutafonden spådde i våras att Kina snart är världens tredje största ekonomi efter USA och Japan. Den kinesiska klasskampen har omvandlats till något som ligger långt ifrån Mao Zedongs revolution. Den ekonomiska reformpolitik som Deng Xiaoping inledde för 15 år sedan. Det är nu åratal efter Mao som det stora språnget tas. Kampen att bli rik utspelar sig på glasinfattade arenor i affärskvarterens höghus i storstäderna. Men om Kina tagit täten på vissa arenor så sackar landet obönhörligt efter på andra. På landsbygden där majoriteten bor, 800-900 miljoner människor. En eftersatt landsbygd. Här råder stagnation. Och här finns ett utbrett och växande missnöje över allt tyngre skattebördor. Pengarna går enkelriktat från landet till städerna där de rika blir rikare. Och resultatet är också den värsta korruption kommunistkina upplevt. Den kinesiska presidenten har sagt: korruptionen är det virus som bryter ned partiets och statens friska kropp. Och det finns en fattigdom som syns nu i form av fler tiggare på gatorna. Men marknadsekonomin har också medfört ökad makt åt provinserna. Även om kvarnarna malt långsamt så, efter 40 års hård statlig styrning, öppnar sig nu de ekonomiska möjligheterna även för provinserna långt, långt ifrån Peking. Allt sammantaget har lett till stegrade motsättningar mellan provinserna och Peking. Regionerna kräver mer att säga till om självbestämmande. Och om centralregeringen i Peking inte kan stå emot kommer Kina att falla sönder, varnar en rapport från Kinas vetenskapsakademi. Den obestridde ledaren Deng Xiaoping är snart 90 år gammal. Vad händer när han är borta? Strid om makten spås i rapporten. Det som kan utlösa Kinas kollaps är Pekings försvagade ekonomiska kontroll. Även om Kinas ekonomi fortsätter att utvecklas för högtryck kommer staten inte att få de intäkter den behöver. När OS-året 2000 är inne är Kinas statsintäkter inte längre bärkraftiga. Luften går ur jätten innan han nått målsnöret.
Här sitter nu Cecilia Lindqvist, professor och författare. Torbjörn Lodén, professor vid avdelningen för Stillahavs-Asien-studier vid Stockholms universitet. Några saker i tur och ordning, Cecilia Lindqvist. Peking fick inte OS år 2000. Bra, ja, det var väl bra eller dåligt?
Det var väl bra. Förstår. Jag tycker att, jo, jag menar, denna bristande respekt för mänskliga rättigheter, det hjälper inte att man släppt lite folk bara. Där är fortfarande en total oförståelse för detta. Det andra tycker jag också är att korruptionen är nu så fruktansvärd och landet är inne i en ren spekulationsekonomi. Vem vet för hur det hela ser ut år 2000? Det går inte att tänka sig att planera med ett land där ekonomin ser ut på det sättet. Mm. Och sen är det också det tredje är att man kan inte dra samman världens främsta idrottsmän och låta dem tävla i en luft som den i Peking som är tillhör de sämsta i världen.
Mm. De har släppt ett antal dissidenter. De har också medvetet tydligen uppskjutit den största dissidenträttegången på flera år. Det är 16 människor som ska inför rätta här nu, förmodligen i oktober, anklagade för kontrarevolution. Slutsats?
Att man gjorde allt man kunde. Ställde sig in hos resten av världen i hopp om att få den här olympiaden. Och jag tror att det kan vara en baksmälla som är oerhörd i landet just nu. Därför att alla människor har trott att de skulle få den.
Mm. Torbjörn Lodén, denna remarkabla rapport som varnar för detta oerhörda perspektivet, sönderfallande Kina. Måste det gå så?
Nej, men vi får väl ta varningen på allvar.
Nu, den är värd att tas på allvar.
Ja, det är jag rädd för. Nu används ju ofta risken för sönderfall och splittring som ett sätt att legitimera enpartidiktaturen. Och det är klart, vad vi får hoppas på är ju ändå att kineserna kan söka sig fram mot ett alternativ till enpartidiktatur respektive sönderfall och splittring. Och det är väl ett alternativ som man får söka i området federalt system. Alltså att faktiskt tillåta regional autonomi i ganska stor utsträckning också politiskt. Mm. Jag känner inte till den här rapporten i detalj.
Nej, men den föreslår just ett federalt Kina.
Och det tycker jag, det är väl i så fall att peka i rätt riktning ändå. Mm. Ett federalt Kina är vad som också föreslås av oppositionskretsar i och utanför Kina.
Mm. Det kan möjligen vara så att den här rapporten är ett beställningsverk av de ledande med konsekvenser som man inte ännu avslöjar eller vet om.
Ja, det kan det vara. När jag först hörde talas om rapporten så trodde jag kanske att det var ett beställningsuppdrag som gick ut på att visa att enpartidiktaturen måste bevaras. Men det är kanske inte fullt så enkelt.
Det har väl gått för långt, Cecilia. Enpartidiktaturen kan inte bevaras.
Naturligtvis kan den inte det. Och folk har ingen respekt längre för partiet. Och det där är en mycket farlig sak för partiet. Har ju varit det som har hållit samman landet trots allt.
Hur visar det sig att de inte har respekt? Du var där så sent som i somras.
Ja, men dels går det en förfärlig massa historier om hur de olika partimedlemmarna och hur ledarna skor sig på olika sätt. Skickar pengar utomlands och till bankkonton och sådant. Men också detta att man lyder inte längre. Man bryr sig inte om vad de säger. Det är en uppgivenhet och förtvivlan.
I inslaget här så talades det om landsbygden. Du var långt ute på landsbygden. Ja, alltså stämningen där sägs ju ofta vara direkt explosiv.
Ja, det har rapporterats ungefär 200 bondeoroligheter under det sista året. Och det är stora historier där med så mycket som 10 000 personer inblandade. När man har tagit folk gisslan, när man har bränt ner kommunkontor och liknande saker. I ett försök att protestera mot att man försöker få ut mer skatter av bönderna nu. Eftersom regeringen inte har de pengar. Eller centrum får inte in de inkomster de behöver.
Regeringen är närmast bankrutt.
Ja. Mm. Och hälften av valutareserven har försvunnit ur landet med bankirer som har tagit med sig pengarna och placerat dem utomlands.
Mm. Torbjörn Lodén, i rapporten, alltså den här varningen för detta sammanbrott som tydligen vad de säger ska ske enligt ordningen, ekonomisk kollaps, politisk splittring, totalt sönderfall, det är den händelseutveckling man förutspår i rapporten. Och detta ska då börja ske så att säga när Deng Xiaoping inte finns längre. Det är inte så långt kvar tills Deng Xiaoping är borta.
Men det är väl så att det politiska etablissemanget i Kina inväntar Dengs död. Styrkorna formeras, så att säga. Ekonomiskt sönderfall, det är väl risk för det, men samtidigt så ska vi kanske inte vara helt igenom negativa heller. Det har blivit fart på den kinesiska ekonomin. Det är väl i grunden kanske ändå någonting positivt. Men den ekonomiska utvecklingen har lett till försvagning av den politiska centralmakten. Och en stark politisk centralmakt, det har varit den första angelägenheten för den kinesiska regimen sedan tusentals år, höll jag på att säga. Så här vid lag så tror jag vi upplever en historisk vändpunkt nu. Att denna starka politiska centralmakt kanske inte längre upplevs som riktigt så angelägen av kineserna som tidigare.
Mm. Jag noterade just i en artikel du skrev här för inte så länge sedan. Du citerade en gammal filosof som före Kristi födelse sa att den stora enheten är en allmän lag i himlen och på jorden, giltig under alla tider.
Mm.
Bort med det.
Och jag menar alltså att den principen för första gången på allvar kommit att ifrågasättas efter Mao Zedongs död. Och ett skäl, en grund för att den har kunnat ifrågasättas är den ekonomiska politik som Deng Xiaoping och hans anhängare slagit in på, som de facto alltså har lett till en decentralisering av inflytandet inom den ekonomiska sfären. Nu har ju Deng och hans anhängares strategi varit att koppla den här relativa ekonomiska decentralisering till ett auktoritärt politiskt system. Där vill också Singapore och Sydkorea kanske varit de stora förebilderna. Men frågan är om det är möjligt på längre sikt. Jag tror alltså att jag hoppas att kineserna ska söka en politisk form som innebär decentraliserad och decentraliserade former.
Mm. Cecilia, historisk vändpunkt, det är det vi ser, men samtidigt så känns det som att titta ner i ett stort svart hål.
Ja, det gör det, och vi ska inte heller glömma att det är väldigt olika förhållanden i de olika områdena. Det finns ju områden i det inre av Kina som inte på något vis berörs av det som vi har talat om här, där man fortsätter att leva sitt liv som man alltid har gjort. Det finns alltså 120 miljoner människor som inte har elektricitet, som överhuvudtaget inte egentligen har någon penningekonomi utan lever på sina naturainkomster. Mm. De berörs inte dugg av detta, och där är fortfarande partiet en stark makt.
Cecilia Lindqvist, Torbjörn Lodén, tack ska ni ha.
Oktober 1993.
Trots internationella vädjanden om att avstå genomförde Kina i natt en kärnvapensprängning och bröt därmed det frivilliga provstopp som världens kärnvapenstater har iakttagit i mer än ett år.
Det var den 39:e i raden av underjordiska kinesiska provsprängningar, men framförallt den första på mer än ett år, inte bara i Kina utan i världen. Därmed bröts det frivilliga moratorium som världens kärnvapenmakter ålagt sig inför ett eventuellt beslut om totalt och tvingande slut på allt vad kärnvapensprängningar heter, med ett föreslaget ikraftträdande 1996. Kina demonstrerar med dagens, enligt brittiska, amerikanska och australiensiska forskare, oomtvistade kärnsprängning sin okänslighet inför internationella, främst amerikanska, diplomatiska påtryckningar. USA:s president Bill Clinton vädjade i förra månaden till Kina att avstå från den provsprängning som amerikansk, men också andra länders satellitspaning visade att Kina förberedde. En vädjan som upprepades senast vid helgens samtal i New York mellan de båda ländernas utrikesministrar, då också med ett förtäckt amerikanskt hot att Kina i händelse av en provsprängning skulle riskera sin ställning bland de ekonomiskt så kallade mest gynnade staterna, vilket ska omprövas i maj nästa år. Kina äventyrar med dagens sprängning, som uppmättes till 5,8 på Richterskalan, motsvarande en kärnladdning på mellan 20 och 150 kiloton, nu sina redan ansträngda relationer till USA, som av diplomater beskrivits som det sämsta sedan Nixon öppnade dörren mot Kina i början av 70-talet, och demonstrerar enligt brittiska forskare idag att man sätter sin egen kärnvapenutveckling framför internationella ansträngningar att hindra kärnvapenspridning i världen. Risken är nu stor att andra kärnvapenmakter, främst USA och Frankrike, följer detta kinesiska exempel. Bengt Törner i Hongkong.
Oktober 1993. Kinas förtryck utav Tibet i en kort rapport.
Tibetanerna demonstrera mot ockupationen, så som de gjorde 1989 då tusentals dödades och fängslades. Nu i år i maj kuvades demonstrationer igen. Istället kommer vida avenyer med barriärer för att kontrollera folkmassor. Nya hus och nya invånare. I Tibet finns nu 7 miljoner kinesiska invandrare mot bara 6 miljoner infödda tibetaner. Kineserna lockas att komma hit. De får bättre betalt och får ha fler barn än ett, vilket annars är regeln i själva Kina. För de infödda visas föga respekt. I 700 år har pilgrimerna kommit till Jokhang-templet för att gå runt medsols, en viktig ritual. Kineserna går motsols för att såra känslor och påminna om vem som bestämmer. Till mödravårdskliniken för tibetaner kommer kvinnor från hela landsbygden. Men barnadödligheten bland tibetaner är den högsta i hela u-världen och 3 gånger högre än i själva Kina. En halv miljon kinesiska soldater finns i Tibet. Dagligen kommer nya förstärkningar. Tibetanerna har små eller inga möjligheter att protestera. Turisternas hårdvaluta är välkommen, men en tibetan som talar med dem lever farligt. Poliskameror finns överallt. Under den stora proletära kulturrevolutionen på 60-talet förstördes de flesta tibetanska kloster, liksom otaliga kinesiska skatter. Det var ett misstag, medger kineserna, och reparerar nu de kloster som turister får besöka. Men på andra håll har förstörelsen börjat igen, säger den här munken som nyligen flydde landet. Pekings mål tycks vara att utplåna Tibets särart för att göra slut på motståndet. I brist på hjälp utifrån får tibetanerna vända sig till gudarna.
Stort kliv.
December 1993. Födelsekontroll à la Kina.
Och så ska det handla om Kinas hårda befolkningspolitik. Gårdagens förslag om tvångssterilisering och aborter för att befria landet från handikappade och ärftligt sjuka har redan införts på vissa håll, rapporterar vår korrespondent.
Det kinesiska hälsoministeriets lagförslag, som orsakat minst sagt höjda ögonbryn bland utländska observatörer i Peking, framförallt för förslagets nazistanstrukna formuleringar om att skapa en ren befolkning fri från handikapp och ärftliga sjukdomar, har enligt kinesiska media redan införts i minst en provins där 260 000 mentalt handikappade har utsatts för tvångssterilisering. Enligt hälsoministerns besked till ett av folkkongressens utskott har Kina mer än 10 miljoner som är födda med handikapp av olika slag och lika många som lider av mentala störningar, som det sägs helt i onödan om fostren aborterats i tid eller deras föräldrar steriliserats. Även personer med hepatit, som är mycket vanligt i Kina, och sådana som är smittade av könssjukdomar förbjuds gifta sig och rekommenderas sterilisering. Redan gravida kvinnor med vissa smittsamma sjukdomar rekommenderas abort för att förhindra, som det sägs rent ut i lagförslaget, födslar av undermålig kvalitet. Politiska bedömare i Peking förutspår starka internationella reaktioner mot förslaget, eftersom Kinas mycket strikta tillämpning av sitt befolkningsbegränsningsprogram, som bara tillåter ett barn per familj, redan är starkt kritiserat i väst som inhumant. Kinas mest kände person med handikapp är den kinesiske ledaren Deng Xiaopings äldste son Deng Pufang, som är ordförande för Kinas handikappades förening och som länge har propagerat för större förståelse för de handikappades situation. Men nu ska handikappade alltså inte ens tillåtas bli födda. Bengt Törner, Hong Kong.
En Kina-rapport 23 januari 1994.
Efter en hårda påtryckningar från USA så har Kina gått med på att släppa en rad av landets mest kända politiska fångar. Här är Hongkong.
Enligt antydningar i Peking idag ska flera av Kinas mest prominenta politiska fångar friges inför det kinesiska nyåret den 10 februari. Bland annat Wang Yuntao, en av ledarna för demokratirörelsen som krossades på Himmelska fridens torg i juni 1989. Det officiella beskedet väntas imorgon i Paris vid mötet mellan USAs och Kinas utrikesministrar. Budskapet verkar därmed ha gått hem, det som förmedlats av raden Kina-besökande amerikanska företrädare. I förra veckan George Bush och de senaste dagarna finansministern Lloyd Benson, det mest prominenta officiella amerikanska besöket i Kina sedan 1989. Nämligen att Bill Clinton behöver åtminstone några kinesiska gester på människorättsområdet för att slippa införa restriktioner mot Kinas USA-export. Beskedet som nu upprepat understrukits är att hotet mot Kinas ställning bland de länder som får exportera till USA på gynnsammaste villkor är verkligt och inga tomma varningar om att vargen kommer som Kina av tidigare amerikanska presidenter kan ha förletts tro, liksom av vetskapen om hur återvärd den kinesiska marknaden är för amerikanska företag. Kina tillmötesgår nu USA inte bara med den vanliga gesten att släppa ett lämpligt antal så kallade dissidenter utan ska också enligt ett avtal i samband med Lloyd Bensons besök tillåta USA att kontrollera att inga av de produkter som Kinas 20 miljoner fängslade tillverkar exporteras till USA. Internationella Röda Korset rapporterar också framsteg i förhandlingarna om att få inspektera kinesiska fängelser och fångläger, också detta ett amerikanskt önskemål. Ett mot eftergifter på det för Clinton viktiga människorättsområdet fortsatt styvnackat kinesiskt motstånd kunde annars inte bara äventyrat den fortgående upptidningen av de tidigare kyliga relationerna mellan USA och Kina utan också det för båda länderna viktiga handelsutbytet. USA är Kinas särklassigt största exportmarknad och Kina är USAs snabbast växande exportmarknad. Bengt Turner, Hongkong.
Den 10 februari 1994.
Idag firar en fjärdedel av mänskligheten nyår. Alla de nämligen som följer den kinesiska månkalenderns tideräkning. Det nya året heter hundens år och enligt kinesiska astrologer kan det bli ett politiskt och ekonomiskt riskfyllt år.
Hundens år som idag inleds enligt det kinesiska astrologiska system som skapades redan 2637 år före den västerländska tideräkningens början innebär enligt den kinesiska månkalenderns uttolkare risker för såväl världspolitiska konflikter som börskrascher och naturkatastrofer. Detta, det normalt trygga och stabila hundens år, kan nämligen enligt en av Hongkongs främsta uttolkare av den kinesiska astrologins mystiska krafter vara en blind hunds år. Och en blind hund är mer oberäknelig, därav spådomarna om ett turbulent år. Som för att ytterligare understryka riskerna för detta års utveckling också i Kina framträdde på nyårsafton igår kväll Kinas 89-årige de facto ledare Deng Xiaoping för första gången på mycket länge i kinesisk TV. Syftet med uppvisningen antas ha varit att inte bara visa att han fortfarande är nummer ett utan också att han är vid god hälsa, en garanti för stabilitet i Kina. Istället fick hundratals miljoner kineser se exakt det som kinesiska myndigheter ofta försöker förneka, att den gamle ledaren knappt kan se, knappt kan höra, har svårt att tala, inte kan gå utan stöd och har svårt att sitta utan att stöttas av assisterande döttrar. Den som nu tvivlar på att framtiden låter sig bedömas utifrån relationer mellan hundar och tuppar och drakar och råttor och annat som i 12-årscykler ger namn åt den kinesiska månkalenderns olika år ges av en av Hongkongbörsens viktigaste europeiska bevakare, Credit Lyonnais, tankeställaren att dess så kallade Feng Shui-index som är baserat just på analyser gjorda av traditionella kinesiska uttolkare av de astrologiska krafterna nu i 3 år i rad haft, som Credit Lyonnais säger, alarmerande mera rätt i sina förutsägelser än samtliga andra, av vilka flera är världens högst avlönade börsanalytiker och kreditvärderingsexperter. Bengt Turner, Hongkong.
den 21 februari 1994.
Och så till Kina, där det politiska förtrycket mot oliktänkande inte har minskat enligt den amerikanska människorättsorganisationen Asia Watch. Rapporten kommer vid ett känsligt tillfälle eftersom USAs kongress den här veckan börjar granska situationen i Kina för att så småningom besluta om Kina ska få behålla sin ställning som mest gynnad handelsnation.
Rapporten från Asia Watch är det första försöket av någon organisation att dokumentera tusentals politiska fångars öden i Kina och i Tibet. Och enligt Asia Watch, som normalt är mycket trovärdigt, förtjänar Kina inga erkännanden för bättre hantering av de mänskliga rättigheterna. Tvärtom, eftersom det politiska förtrycket fortsätter att öka, rättegångar fortsätter att vara utomordentligt godtyckliga och ofta uppgjorda på förhand, och misshandel och vanskötsel av fångar fortsätter precis som förr. Regeringen i Peking anklagas också för att utnyttja politiska fångar som är välkända i väst som ett slags gisslan eller som bytesobjekt som friges vid viktiga tillfällen för att få ut maximal politisk effekt, vilket enligt Asia Watch ofta också lyckas eftersom västvärlden så gärna vill göra affärer med Kina att man därmed också gärna ser sådana frigivanden som tecken på ett förbättrat människorättsklimat i Kina och föredrar att bortse från det fortsatta och förra året till och med ökade fängslandet av politiskt obekväma personer. Proportionerna 1993 var 37 frisläppta per 250 nya fängslanden. Den 664-sidiga, utomordentligt detaljerade rapporten redogör för 1700 fångar som en del fall hålls fängslade sedan tidigt 70-tal för sin politiska eller religiösa övertygelse. 80% av de senaste årens nya fängslanden har enligt Asia Watch gjorts i Tibet, där främst buddhistiska munkar och nunnor hålls i fångläger och så kallade omskolningsläger. Enligt andra rapporter kan det vara flera tiotals miljoner som hålls fångna i Kinas gulagarkipelag. Asia Watch-rapporten kommer vid en tidpunkt då Kinas hantering av de mänskliga rättigheterna är föremål för närgången granskning. Den amerikanska kongressen inleder förhör den här veckan inför beslutet i juni om USA ska förlänga Kinas status som mest gynnad nation. Beslutet är värt mångmiljardbelopp för båda länderna. Till skillnad från Asia Watch påstod det amerikanska utrikesdepartementet nyligen att Kina, som för övrigt är Sveriges särklassigt snabbast växande exportmarknad, har bättrat sig, om än inte tillräckligt. Bengt Törner, Hongkong.
En rapport 10 mars 1994.
Den kinesiska folkkongressen inledde idag sin årliga session, och i inledningstalet sa premiärminister Li Peng att Kina inte accepterar utländsk inblandning i Kinas inre angelägenheter.
Löftet med mycket tydlig adress till morgondagens gäst, den amerikanske utrikesministern Warren Christopher, att Kina aldrig kommer att tillåta någon att lägga sig i dess interna angelägenheter, drog ner applåder från de 3000 parlamentsdelegaterna, liksom när Li Peng uttryckte tillfredsställelse över att en Kina-kritisk resolution röstats ner i FNs människorättskommission i Genève igår. Peking är uppenbart irriterat över den växande internationella kritiken för dess hantering av mänskliga rättigheter, och Li Peng sa i sitt öppningstal att Kinas centrala problem är ekonomin och att social och politisk stabilitet är förutsättningar för fortsatt ekonomisk utveckling. Den stabiliteten hotas, enligt de kinesiska ledarnas synsätt, av dissidenter som kräver demokrati, och därför har så många politiska aktivister åkt in och ut hos polisen de senaste dagarna som föregått det sammanfallande amerikanska utrikesministerbesöket och den kinesiska folkkongressens årliga session. Det här har skapat minst av allt ideala förutsättningar för Warren Christophers besök som inleds imorgon, eftersom USA har placerat just de mänskliga rättigheterna främst på dagordningen. Och såväl Bill Clinton som hans utrikesminister har uttryckt stark olust över kinesernas hantering av sina dissidenter. Men även om den kinesiska premiärministern idag också understrukit att normala och stabila relationer med USA är av fundamentalt intresse för båda folken, är det uppenbart att Peking har bestämt sig för att goda relationer med USA inte får inkräkta på vad man tror är bästa sättet att styra Kina. Den rekordsnabba ekonomiska utvecklingen de senaste åren har inte bara medfört ökat välstånd för fler människor än någon gång i historien, utan också skapat enorma spänningar mellan rika och fattiga regioner, arbetslöshet och dyrtider. Peking har genom strejker och gatudemonstrationer fått upprepade påminnelser om hur missnöjet sjuder, och de kommunistiska ledarna är livrädda för att det ur demonstrationer och dissidentaktivitet ska födas en polsk solidaritetsliknande rörelse som kan hota dess maktinnehav. Bengt Turner, Hongkong.
Den 1 april 1994.
Den strikta kinesiska befolkningspolitiken som bara tillåter ett barn per familj börjar straffa sig. I åldersgruppen 30-40 år går idag 16 män på varje kvinna.
Kineser föredrar av kulturella och ekonomiska skäl söner framför döttrar. Förr löste man det på det enklaste sättet. Man slog ihjäl nyfödda döttrar. Nu heter metoden fosterdiagnostik som på grund av kombinationen ettbarnspolitik och sonfavorisering är mycket välutvecklad i Kina. Därför är det enda barnet oftast en pojke. Konsekvensen visar sig i ett kvinnounderskott på idag 36 miljoner som kommer att vara 80 miljoner om 6 år. Eftersom Kina numera är kapitalistiskt florerar en allt ymnigare handel med denna bristvara. Allt oftare är det rapporter i kinesiska tidningar om avslöjade smugglarligor som i den kvinnohandlande mångmiljonindustrin ägnar sig åt en kinesisk variant av vit slavhandel. Kvinnor kidnappas och säljs till hugade spekulanter som enligt den senaste befolkningsstatistiken alltså blir allt fler och villiga att betala allt mer för de allt färre kvinnorna. Dagsnoteringen är 3 500 kronor, ett ansenligt belopp i Kina. Bengt Turner, Hongkong.
Om de mänskliga rättigheterna i Kina. Rapport den 4 maj 1994.
Amnesty International kommit med en allvarlig rapport om läget i Kina.
Den senaste vågen av gripanden och fängslanden av politiskt obekväma i Kina är enligt Asia Watch den värsta sedan den arresteringsvåg som följde på massakern på den Himmelska fridens torg i Peking för snart 5 år sedan. Inte bara politiskt oppositionella, så kallade dissidenter, utan också religiöst troende och intellektuella, poeter, författare och filmskapare har fängslats av den inför femårsminnet av massakern den 4 juni, uppenbart ytterst ängsliga regimen. En av de senast drabbade professor Chu Liangjing, en av landets ledande vetenskapsmän som personifierar idealen från den så kallade 4 maj-rörelsen från 1919, vars åminnelse spelade en viktig roll för demokratirörelsen för 5 år sedan. Han lyckades igår få ut ett budskap att också han hålls i husarrest. Denna senaste rapport från Asia Watch undergräver ytterligare trovärdigheten i USAs president Bill Clintons försök att hävda att människorättsläget i Kina förbättrats så att hans krav för att förnya Kinas favoriserade handel med USA ska kunna anses ha infriats. Clinton, som i den amerikanska valrörelsen hårt attackerade företrädaren George Bush för dennes mjuka attityd till Kinas förbrytelser mot mänskliga rättigheter, har ställt upp specifika krav på 5 områden som villkor för att Kina ska få behålla sin handelspolitiska status som mest gynnad nation. Bland annat situationen i Tibet, inspektion av Kinas fängelser och dissidenternas situation. Men signalerna från Washington, bland annat olika yttranden om att människorättsläget totalt förbättrats, antyder att handeln trots allt är viktigare och att Clinton söker vägar att undkomma sitt egenhändigt skapade samband mellan affärer och mänskliga rättigheter. När bara 3 veckor återstår till Clintons beslut hävdar alltså Asia Watch att situationen på samtliga 5 områden tvärt emot den bild Vita huset sökt skapa dramatiskt försämrats. Exempelvis, för varje frisläppt dissident har 4 nya gripits. Den tilltagande brutaliteten i Kina understrykte också av den Londonbaserade människorättsorganisationen Amnesty, som bland annat registrerat en drastisk ökning av antalet dödsdömda och antalet avrättningar. Förra året fler än 1400 personer. På en enda dag avrättades 140 personer i den centrala provinsen Hunan. Bengt Terner, Hongkong.
Tredje juni 1994. Oroande lugnt på femårsdagen av massakern på Himmelska fridens torg i Kina.
Med en dag kvar till femårsdagen av massakern på den Himmelska fridens torg i Peking tar regimen inga risker och håller högsta beredskap för att kunna slå ner minsta missnöjesyttring. Det rapporterar vår man på plats i den kinesiska huvudstaden.
På ytan är det frid på den Himmelska fridens torg, symbolen inte bara för Folkrepubliken Kina som en gång utropades här, utan också för den frihet som under några veckor för nu 5 år sedan var en förunderlig verklighet. Barn håller på med drakflygning som idag gynnas av en frisk nordlig vind. Turister från landsbygden fotograferar varann under mycket fnitter. Strömmen av bilar som ersatt floden av cyklar på avenyerna som löper förbi torget understryker den dramatiska ekonomiska utvecklingen som idag utmärker Kina långt mer än studenters missnöje. Men regimen tar synbarligen inför Kinas mest traumatiska dygn ändå inga som helst risker. Det står poliser på var 50:e meter. Diskret i skuggan under träden väntar blåvita polisbilar och mängder av män med vita skjortor och videokameror strosar omkring utan minsta intresse för torgets turistiska aspekter. Det är säkerhetspolisen. Det är nervösa dagar i Peking, men de som uppenbart är mest nervösa och som verkar ha svårast att glömma blodbadet den 4 juni 1989 är inte studenterna som drabbades eller allmänheten som var vittne, utan de kinesiska politiska ledarna. Alla dissidenter är oskadliggjorda, fängslade, under husarrest, deporterade eller skrämda till tystnad. Det finns inte ett uttryck för regimkritik förutom 2 väggtidningar som häromdagen för en kort stund fick sitta uppe på en universitetsvägg innan de revs ner. Få har glömt regimens chockerande brutalitet då den sände stridsvagnar mot obeväpnade ungdomar. Men den lektion som då gavs verkar ha lärt de flesta att avstå från allt politiskt engagemang till förmån för affärer. Som en student anno 1989 nu säger, vi struntar i politiken för det lönar sig ändå inte.
I think for us, for me, I really not care so much about political things. I think it's too big thing for us.
Drömmen om frihet, så som den uttrycktes under försommaren för 5 år sedan, har ersatts av drömmen om rikedom.
Be all right, and after 89 and that happened, I hope everything, I mean the life very stable and the work is good and the economy goes better. I hope myself work good and have my business myself here in China.
Ändå tar regimen inga risker. Den amerikanska tv-stationen CNN satellitsändningar till Kina har stoppats trots att den bara kan ses på hotellen. En fransk amatörmålande diplomatfrus konstutställning har förbjudits, liksom en italiensk fotoutställning och ett avskedsparty för en amerikansk journalist. Bengt Terner, Peking.
Den 4 juni 1994. Svensk professor anser att kommunismen är död, åtminstone i Kina.
Det har varit lugnt idag på den himmelska fridens torg i Peking på dagen 5 år efter upproret och massaken. Det har myndigheterna sett till genom att sätta in stora styrkor för att kväsa varje antydan till protest. Men Kina går mot en ny revolution, tror den svenska Kina-experten i Svenska Akademin.
Mycket har förändrats. Kommunismen är död. Ideologin spelar inte längre någon roll. Man viftar inte med några ideologiska fanor längre. Vad det gäller nu är pengar. Det är ekonomiska framsteg och pengar som gäller.
Vad har lett fram till det? Vad har förändrats, att säga, på bara 5 år?
Jag tror att både regeringen och partiet insåg, när de väl hade krossat demonstrationerna på torget, att detta gav dödsstöten åt partiets prestige, auktoritet. Och de har ju satt in trupper mot sitt eget folk. Så att de har gjort bankrutt. Och det är Kinas folk medvetna om.
Hur kan du säga att kommunismen är död? Det är samma ledare som sitter kvar i samma position.
Det är samma ledare och samma våld, samma våldsapparat. Det är en polisstat. Och det har ju alltid, den kommunistiska staten i Kina har ju alltid varit en polisstat. Liksom Kuomintang-regimen före den. Men kommunismen begick självmord för 5 år sedan i Kina. Den själv dog. Och alla vet det. Ja, men det är lätt nog att slå ner obeväpnade studenter, demonstrationer av obeväpnade studenter och arbetare på torg i Peking. Det låter sig väldigt lätt göra. Men det blir inte lika lätt att gripa till vapen mot horder av miljoner av missnöjda, retade bönder och arbetare. Och vi går därhen. Det går dithän att folket igen, liksom har skett så oändligt många gånger tidigare i Kinas historia, kommer att resa sig mot en tyrannisk och inkompetent överhet.
Du tror på en ny revolution igen?
Jag tror på en revolution.
Törs du alls spekulera i var Kina står om 5 år?
Nej, man kan inte spå någonting om Kina. Jag vill hoppas att de kommer. Jag hoppas att Kina kan komma till rätta med de ekonomiska problemen och att detta kan leda till en politisk liberalisering. Jag inser att det är något av ett önsketänkande. Jag är pessimistisk när det gäller Kinas utveckling under de närmaste. Ja, utveckling överhuvudtaget framåt.